Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna till ett nytt avsnitt av MotoGP-podden med mig Andreas Mårtensson och med Tobias Lyon. Och idag, kära lyssnare, så har vi precis kört det första racet och det ska vi analysera. Det blir plus och minus. Det blir ju start nummer 6 idag. Två stycken förare som vi kommer ta upp. Och sen måste vi blicka fram mot nästa race. Så att det är kort, intensivt MotoGP-podden den här veckan. Hur är läget, Tobias?
Det är bra. Jag tycker även känslan efter första racehelgen var just så som du beskriver i den här podden. Då. Kort och intensiv. Särskilt Moto3-racet och MotoGP-racet. De kändes... det var roligt att sitta och kommentera och vara med på det som hände på banan.
Ja, visst gick det fort, racet. 23 varv, det bara swishade förbi. För visst var det 23? Har jag glömt
ja,
att säga fel här?
Ja, det känns bekant. Jag ska kolla i mina anteckningar. Men jag tyckte det hände saker hela tiden. Och det var händelserikt och det var spännande. Och det var lite... Det blev inte den här solklara utgången som man kanske spekulerade om innan racet.
Nej, det blev verkligen inte det. Det blev lite annorlunda. Faktiskt, 22 ser jag nu att racet var. Så att jag hade fel på ett varv. Ser du, till och med så fort gick det.
Ja, ja men det var sån känsla där under söndagen att det är bra att det drar igång och jämnt och ja, skön känsla. Jag ser redan fram emot nästa helg kan jag säga.
Ja, det gör jag också. Den drar igång snart. Vi spelar in idag onsdag kväll fick det bli den här gången av diverse anledningar. Men det blir en MotoGP-podd i alla fall. Det är jag glad för.
Ja, det är jag med. Ibland har vi svårt att få till allting med familjer och barn och andra saker som drar. Men nu är det dags i alla fall. Jag känner mig taggad. Jag har tänkt faktiskt. Jag har hunnit tänka och smälta helgen som gick för en gångs skull.
Ja, men vad bra. Vad bra. Super. Jag tänker att idag börjar vi med, innan vi går in på Qatar, så börjar vi med start nummer 6. För detta är ju alltså 106 podden.
Mm. Går undan med den biten också. Jag tycker det börjar låta mycket nu.
Ja, det är många, många avsnitt har det blivit. Ja. Ska vi börja med start nummer 6
då? Ja, vi kör det först. Det tycker jag låter bra.
Vill du börja?
Ja, det är ju, den här idén att snacka startnummer, det kändes så solklar och lätt. Men det är ju klart att det är lätt när man börjar med 1 och 2 och tar det från det hållet. Men nu får man ju ändå leta lite grann i minnet. Då. Och sen så det här systemet med att ha fasta startnummer som inte följer med förra årets resultat. Den är inte så gammal, men det som är aktuellt, den ena av de två namnen som poppar upp då, det är ju det som faktiskt är aktuellt på banan nu. Stefan Bradl i så fall med nummer 6 för min del, tänker jag.
Ja, det får ju nästan bli honom. Han är ju, han har ju blivit start nummer 6 de senaste 10 åren sedan han debuterade i MotoGP-klassen 2012.
Ja, världsmästare året innan i Moto 2. Och det blev han med Kiefer Racing, visst var det så?
Ja, det stämmer. Kiefer Racing hade ju... Visst, man kommer inte ihåg riktigt vad som hände den säsongen. Oftast kommer man bara ihåg vinnaren. Men jag kommer ihåg lite grann vad som hände den Moto2-säsongen 2011. Och då var det ju faktiskt så att Marc Márquez var ju hans kombatant om titeln. Márquez första säsong i Moto2-klassen. Och var faktiskt på väg mot titeln. Men kraschade dels efter avflaggning, var det så? Var det detta året på Phillip Island?
Jag har för mig att det var samma år, Andreas, med de här... Det var ju mer än incidenter. Det var ju faktiskt det var ju läskiga krascher. Både den som du är ute efter nu på Phillip Island. Och då har jag för mig att det var...
Villarot, tror jag det var.
Ja, Rattapark Villarot. Och vem som körde in... Var det Marcus som körde in i Villarot?
Ja, det var det. Ja. Det vill jag för mig att det var. Ja. Ja, han hade för dålig uppmärksamhet helt enkelt efter avflaggning och körde rakt in i Villarot. Och ja, vurpade ju rätt rejält helt enkelt.
Ja. Läskig typ av krasch.
Ja, väldigt läskig. Men det han slog sig på, det var ju veckan efter sen i Malaysia. När han kraschade under träningen, när han kraschade. Och höll ju faktiskt på att tappa synen.
Mm. Och där vill jag minnas att det var någon... typ av vatten som kom över banan på den där delen utav varvet. Jag tror att det där var kurva 9-10 någonstans där. Man lägger om från den här långsamma vänstern, kurva 9 och sen så upp, accelerera höger. Visst var det där vurpan skedde?
Ja, det stämmer. Det stämmer.
Och det här som du snackar om med synen, det var ju, det där krävde ju, vill jag minnas, en operation också för Marcus del.
Ja, och det tog ju flera månader. Han missade ju resten av den säsongen. Det var ju det Malaysia-racet och sen så var det även finalen i Valencia som han missade. Och för att komma in då på det vi pratade om, Bradel, han vann ju den säsongen där och hade ju lite lättare då i och med att Marcus inte var med.
Nej, det märkte man snackar Marcus när vi nu ska ta Bradel. Men det är ju precis det som sitter kvar i mitt minne också. För Bradel var stark inledningsvis på säsongen, men sen var det Marcus som tog över och tugga in och på något vis, hade inte de där grejerna som vi nämnde nu skett, då tror jag inte att Bradel hade haft en VM-titel.
Nej, det tror inte jag heller. Det tror inte jag heller.
Men han tog i alla fall VM-titeln och det är det som står kvar i historieböckerna. Och sen, vi ska ju komma ihåg att han var ganska vass i 125 VM också. Han har faktiskt en fjärde plats i VM där, om vi backar tillbaka till 2008. Så att han har ju ändå kommit högt i respektive klass, får man ju säga.
Ja, verkligen. Och var ju nära också en seger i MotoGP på Laguna Seca. Han startade i pole position, men ja, det räckte inte hela vägen där. Och visst var det så när vi pratade med Marcus att det var han som snöt han på segern, var det inte så?
Jo, det sitter inte helt klart för mig, men det var inte heller helt... Det var ingen solklar seger. Jag för mig, som du säger, att Bradel fightade sig emot rätt rejält i det racet.
Ja, det gjorde han. Riktigt hårt fighten och startade även från pole position, men till slut så var det ju då Marcus som tog hem segern där när han körde för Repsol Honda då första året 2013.
Ja. Men alltså ingen seger för Bradel i stora klassen, och det är väl det då som gör att han ändå är lite anonym för många, att han har ju inte så många toppplaceringar eller segrar. Det var några där i början på säsongen 2011 när han blev världsmästare, men ja, han har funnits med där uppe men inte varit den här absoluta toppföraren för min del.
Nej, men jag håller med. 7 segrar i karriären har det blivit. Och de 3 bästa åren som han hade i MotoGP, det var just med LCR Honda nu. Då var han ju som bäst, om man nu får säga så. Och kanske just det 2013 egentligen, när han då startade pole och slutade 2 i racet Laguna Seca. På något sätt måste det vara höjdpunkten förutom hans VM-titel såklart då. Sen om vi ska ta lite mer aktuella saker så tycker jag han gjorde det väldigt bra förra året ändå. Inte inledningsvis, men åtminstone ja, de 3, 4, 5 sista racen tycker jag att han var riktigt vass faktiskt, om man tar med hans mått mätt.
Ja, men och finalen där, Portugal, 6:a eller vad blev han där till slut? Nu tar jag bara i minnet så att nu... men det var åtminstone ett riktigt godkänt resultat. Men sen då en annan sak som poppar upp på näthinnan för mig, det är ju också... Visst var det Bradel som stod på startlinjen på Sachsenring när alla andra var inne och bytte, och han var i princip själv kvar där med... Han hade rätt däck, men de fick ju inte till torrinställningar, eller hur var det?
Nej, ja det stämmer. Och det var ju just under LCR-tiden, det måste ha varit 2014 där du far efter på Sachsenring. Det var lite så halvt om halvt och det blev ju kaosartad start för de absolut flesta ifrån pitlane. Men Brader stod kvar på griden och han hade ju bytt i rätt däck men hade fel sättning. Så han blev ju kappkörd och omkörd och slutade inte speciellt bra till slut, även fast... Det såg bra i första varven. Såg det bra ut?
Ja, det var synd. Alltså, det kändes som att han hade gjort det mesta rätt. Men som sagt, de hade inte fått till de sista inställningen eller gått tillbaka till torrinställningar.
Nej, exakt. Nej, men det är väl bra det lite. Och det är inte så lätt heller att komma in som testförare och sen bli ordinarie förare i Repsol Honda. Vilken chans eller vilken kul grej, om man nu får säga så också. Att det blir så för honom. Från att arbeta med tysk tv och vara runt på MotoGP-racen till att vara MotoGP-förare igen då. Så att, ja, han har funnits i MotoGP-sammanhang väldigt länge egentligen. Det var ju LCR Honda, sen blev det ju Aprilia ett tag. Över till Honda igen, och det var ju när han körde ju ett år i Superbike-VM också 2017 utan någon större framgång egentligen, och sen... tillbaka till MotoGP.
Ja. Nej, men jag tycker också det är roligt, som du säger, här förra säsongen, då fick han på något vis, det blev ju nästan som en comeback för hans del, och han tycker jag, i och med att han tog sig så bra resultatmässigt, så måste det kännas ganska bra för hans egen del också, hans eget ego, och känna att jag fixar mig att åka i topp 10 och till och med lite bättre när det funkar som det ska.
Ja, faktiskt. Ja, nej men han kommer nog få gå tillbaka. När Marquez kommer tillbaka så blir han ju testförare återigen. Och, ja.
Ja. Nej, jag har inte mycket att fylla på där på Bradel i övrigt. Och vi kan ju nämna en sak till. Han är ju son till Helmut Bradel. Och han var ju faktiskt en förare som jag såg live när jag var yngre och tittade på race. Så att det är en sån far- och son-konstellation, en av några. Det finns ju några far-son-konstellationer och några bröder också som lyckas. Men däremot blir jag osäker nu om Helmut Bradel tog någon VM-titel. Men ja, åtminstone så var han ju en av de absoluta toppförarna i 250. Var det där före din tid, Andreas?
Ja, det är före min tid. Så jag kan inte riktigt slå dig på fingrarna där.
Nej.
Tyvärr.
Ja. Vi behöver inte gå in på det, men far-son-konstellation i alla fall.
Ja. Ska vi ta nästa sexa då?
Ja, gör det. Har du tänkt på ytterligare en?
Ja, men jag har tänkt på en till. Och då tänker jag mig att i denna föran så ska vi prata lite om racingen i det landet som han kommer ifrån. Och jag pratar om Cameron Bobier, som har gjort comeback nu i GP-sammanhang. I Moto2 med startnummer 6 för American Racing och tog ju över Joe Roberts styrning där i det teamet då till den här säsongen. Och Bobier, för er som inte känner till honom, så körde han ju Red Bull Rookies Cup i slutet på 00-talet, 2008.
Ja,
tror jag det var.
Ja, men det verkar, för vi snackade om det här tror jag i sändning här, att han åkte 125 VM sen i team med Marquez, och det var 2009, så att ja, jag skulle också säga 2008 där på Red Bull Rookies.
Ja. 2008 där, 2009 sen då i team med Mark Marquez. Gick inget jättebra för han den säsongen. Tog bara 3 poäng och sen åkte han ju ur det här teamet, och då försvann han ju till amerikanska mästerskapen istället, och det är ju där vi egentligen känner honom, ja. Från och med nu egentligen då, med 5 titlar. 15, 16, 18, 19, 20 i amerikanska Superbike för Yamaha.
Mm. Ja, och vi var ju faktiskt på plats i USA och såg... vi såg ju 2 race till och med. Vi hade ju tur att hinna både Road Atlanta, och sen kikade vi ju även under vår GP-helg där på Austin där de också körde. Så att det var ju 2 deltävlingar, och han tillhörde ju och till... Han klev ju från en toppstyrning och en absolut favoritposition i det mästerskapet. Jag tycker det är ganska kaxigt att kliva över och tillbaka till VM-sammanhang och till en sån klass som är så jämn som Moto2 just nu.
Ja, verkligen. Det är inga pengar inblandat att gå till Moto 2, utan det som det handlar om är ju hans personliga ego egentligen, utmaningen som det innebär att gå från amerikanska superbike till Moto 2. Det är inget lätt steg att ta. Banorna i USA är till stor del väldigt olika de som man tävlar på här. Och dessutom då tävla mot förare som är vana vid de här banorna, som har kört på de här banorna, kanske då från Moto 3 eller 125 och sen vidare upp i Moto 2. Det är inte lätt. Jag vet inte hur många gånger han har varit i Qatar till exempel. Bobier, han har säkert varit där några gånger, men återigen, de andra förra han kör mot har ju kört där 5, 6, 7, 8 gånger.
Ja. Nej, imponerande. Och man kan ju också vända på steken där. Vi har ju också exempel på förare som har lyckats i USA som kommer från GP-sammanhang. Jag tänker närmast på Tony Elias här de senaste åren, och han det var imponerande i sig, som du säger, med att lyckas med den framgången i USA, för att det var ju någonting vi snackade om och som slog en där, just Road Atlanta. Det kändes ju som att backa tillbaka till en brittisk bana på 80-talet säkerhetsmässigt kanske.
Ja, det är helt annorlunda där faktiskt säkerhetsmässigt. Och vad var dina känslor när vi var där på Road Atlanta och själva serien då, om vi tar den då? Som nu drivs av Wayne Rainey, ska vi tillägga.
Ja, men framförallt får vi ju... När de hade sina storhetsdagar, det mästerskapet där, AMA då som det hette innan, Moto America, då var ju både Honda, Suzuki, Kawasaki, alla hade ju fabriksteam där. Välbetalda, det var ju riktigt stora pengar i det mästerskapet, och också förare som knappt ville kliva över till VM. Och då snackar vi Superbike, och det är klart att de matar fram förare till GP-serien. Det kan vi komma in på, tycker jag, lite grann också. Men känslan nu, det var ju ungefär som att nu har man börjat om från scratch. Nu försöker man få in först då team och förare. Och sen vet jag ju att de har jobbat mycket med såklart tv-bolag och täckning för att sända mästerskapet. Racingmässigt tycker jag bra, men det är ju en liten toppgrupp där som har bra grejer, så att det går ju att dra segraren utifrån vad ska man säga, de tre största teamen kanske. I alla fall så var känslan när vi var där, och sen så tyckte jag att det var ganska tomt därefter, och där fick jag också lite sån här flashback till kanske nationellt mästerskap utan så stora resurser. Så var känslan i depån i alla fall.
Ja, precis. Jag har exakt samma känsla. Toppen var väldigt, väldigt tunn men spetsig. Bobier till exempel och Elias, det är ju bra förare, inget snack om saken. Men det var inte mycket mer bakom dem heller, utan det var ju Suzukis fabriksteam, det var Yamahas fabriksteam, och sen var det ganska tomt faktiskt.
Ja, den säsongen där för 2 år sedan, då var det ju Josh Herrin och sen var det Garrett Gerloff som numera kör Superbike VM, och Herrin kör ju kvar i USA. Han har ju varit och testat Moto 2 tillsammans med Caterham då, med Stigefelt.
Men körde han inte team med Sarko?
Jo, han gjorde det, och det lyckades ju inte alls den säsongen.
Nej, det gjorde han inte. Jag för mig att han gick över faktiskt till BMW förra året, att han kör BMW nu där borta.
Ja, det stämmer, han bytte märke där, stämmer. Yes.
Och i år ska ju Loris Bass över och köra Ducati. Ska han köra på denna säsongen, och Tony Elias verkar som att han har ju klivit av Suzuki-styrningen, och troligtvis kommer han nog inte köra alls, utan han lägger nog hjälmen på hyllan efter förra året som inte blev någon bra säsong heller för hans del. 4 mästerskapet slutade till slut. Ja.
Nej, men jag tycker att det var känslan av mästerskapet. Jag hoppas att man får till ett mästerskap med flera stora team då, för att som du säger där, en toppen då som verkar fungera internationellt. Men sen har vi den där haken då med banorna som skiljer sig så mycket då från europeiska eller från VM-banorna, så att där kan det bli lite krock. Men sen vill jag backa ännu mer och tänka tillbaka på hur det var under 500-tiden. Då var det ju, de bara sprutade ut toppstjärnor ifrån USA. Det är ju så långt tillbaka som Kenny Roberts och Freddie Spencer, men sen är det även i modern tid också, eller modernare tid. Det finns ju flera namn där.
Ja, det finns ju många som helst, tänkte jag säga. Men det finns ju några till med Lawson, Rainey, Swans. Och alla de vi har nämnt nu är ju världsmästare minst en gång.
Ja.
Och sen har vi ju Mamola då, som vi hyllade här för någon månad sedan då, start nummer två. Som inte tog någon titel då, men som blev två, fyra gånger var det väl?
Ja. Men jag vet inte
så det är klart att de har vaskat fram bra namn genom tiderna. Men det känns som att serien har ju gått ner. Den fick ett liten uppryckning med Mot America när Wayne Rainey började engagera sig i själva serien. Men behöver ta ytterligare några kliv. Som sagt, när vi var där för två år sedan, då var det fyra stycken som hade någonting mer att göra egentligen. Och sen var det någon privat, jag tror det var Matthew Schultz eller någonting sånt där, som kunde vara med och slåss lite grann. Men annars var det väldigt, väldigt tunt. Och man vill ju se ett jämnt mästerskap. Och det är ju frågan då, var reglementet återigen. Jag tror ju inte på sådana här supertrimmade motorcyklar i nationella serier. Jag tror att det ska vara så mycket standard som möjligt.
För att kanske få bredare, vad heter det, förarbredd eller upptagning och att fler ska ha möjlighet att åka. Och sen kan man vaska fram de bästa chaufförerna istället, eller?
Ja, jag tycker det är billigare så att man får större startfält. Ja. Och det tycker jag generellt sett inom nationell racing att man ska gå den vägen. För en, ja, lägga en 500 000 på en cykel som man nästan gör i nationella serier idag, tycker jag är alldeles mycket pengar om man ska... Om man ska ha någon framtid i serierna. Men den diskussionen kan vi ta en annan gång. Men tillägga ska ju också efter 2019. Där, då drog sig ju Yoshimura ur den här Suzuki-styrningen. Så förra året var ju första året då utan Yoshimura.
Ja.
De var ju väldigt sammanlinkade i amerikanska racing innan dess.
Ja. Vi måste nämna ett namn till där. Nicky Hayden. Också från amerikanska Superbike. Och dessutom det som jag vill också koppla ihop med de här tidiga namnen. Alla de namnen har ju någon slags bakgrund på jordbana också. Så att det var ju också på den tiden när elektroniken var obefintlig när det gäller att sköta sladdandet. Utan då satt ju allting verkligen i känslan i högerhanden. Och ja, nu ser vi ju samtidigt hur den senaste generationen börjar träna jordbana igen. Trots nu att det finns elektroniska hjälpmedel. Men på den tiden med 500 där, då var det ju både saknades elektronik och ja, däckmässigt vet jag inte hur man, om den ska jämföra på samma veckodag.
Nej. Matt Mladin var ju het också där i början på 00-talet.
Ja.
Men han är väl australiensare, var det
ja,
så?
Ja, han är australiensare och nu är han inte lika het längre. Jag för mig
Nej.
Att han har gjort helt fel saker i privatlivet.
Ja, han har kommit snett.
Ja.
På något sätt.
Men han var riktigt het som du säger i mästerskapet där. Jag vet inte om han tog 6-7 titlar han var ju en högst betalda faktiskt.
Ja. Och betalning där, jag hörde ett rykte faktiskt, eller ganska trovärdiga källor, att Tony Elias där under 2019 års säsong där vi var där och tittade tjänade ungefär $1 million för den säsongen.
Mm. Det är ju bra.
Det är bra betalt. Ja, det är bra betalt med tanke på hur serien såg ut. Så är det väldigt bra betalt, måste jag säga.
Ja.
Och tar vi förra året då, Bobier vann ju som vi har sagt. Och det är han vi pratar om egentligen. Men start nummer 6 då som man har i Moto 2. Och förra året så var det 20 race. Han vann 16 av dem. Bröt 2 av dem. Och blev 3 i ett och 2 i det sista. Ganska dominant seger helt enkelt.
Ja, vad säger du om hans inledning här och inledningsracet i Qatar? Han körde upp sig
rejält
ifrån... Han stod ju utanför topp 20 för mig i start.
Ja, jag tycker det är jättebra faktiskt. Han slutade 11 till slut och jag tycker det är helt okej inledning. Men som sagt, han är ju inte nöjd där såklart utan han vill ju uppåt. Men han kommer få ge det här ett tag. Det är ingenting som han kommer bara att gå och vinna några racer nu helt plötsligt. Utan det kommer ta ett tag innan han får visa sin fulla potential. Men jag tycker ändå det var ett steg i rätt riktning. Sen får vi se då hur det funkar med det här teamet American Racing som gör sin andra säsong nu. Kalix-chassi. För 3 år sedan så körde de med Joe Roberts och KTM-chassi. Och det är ju... Det var ju därför som Joe Roberts hoppade av den här styrningen. För det var ju ett annars perfekt styrning. Amerikanskt team, amerikanare som han själv är. Men han ville till ett mer erfaret team och gick ju till Italtrans istället då, där Bastianini körde. Just för att de har mer data på banorna flera år tillbaka. Och det var det som hindrade honom, tyckte han under förra året. Att det var första året med det teamet, med det märket. Och det var svårt att hitta rätt inställningar på alla banor. När det prickade rätt, då gick det bra. När de inte gjorde det så gick det dåligt. Så att, ja, vi får väl se då om de har lärt sig någonting av fjolårssäsongen med Roberts nu då, in till Bobiers säsong.
Ja. startnummer 6 i alla fall. Och då får vi se. Då, i och med att Bradel är testförare, så kan det ju vara så att om Bobier gör en, två bra säsonger och har möjlighet att klättra, det måste ju ändå vara hans yttersta mål, tänker jag. Då kanske vi får se nummer 6 vidare här i startfältet, och även om man skulle byta klass.
Ja, inte omöjligt.
Ja.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Vill du tillägga något på nummer 6?
Nej, det vill jag inte. Nu vill jag gå in på helgen som var och köra lite plus och minus.
Då gör vi det, tycker jag.
Ja, ska jag ta det första plusset?
Det tycker jag att du gör. Så ska vi se om jag har tänkt samma. För här har vi inte snackat oss samman så mycket. Här har vi däremot tänkt lite på varsitt håll.
Ja, exakt. Men förra året så var det ju med en dåres envishet som jag tippade den här föraren på pallen nästan enda gång. Och så gick starten, och sen så såg man att det var ju kört. Det blev ingen pallplats den gången heller. Men den här gången så prickade Vinales helt rätt.
Men hade du prickat honom i tippningen?
Nej, jag la ju ner det till slut. Men dåres envishet så har jag alltid tippat honom. Men jag la ju ner det till slut.
helt fel tidpunkt.
Ja, det var fel strategi. Men vilket race han gjorde. Vilket race. Jag har aldrig sett Vinales köra så bra som han gjorde i söndags.
Nej, ja, där håller jag med dig. Och det var inte svårt att ha honom på plussidan. Jag hade också honom på plussidan, absolut. Och det som stack ut den här gången, det var ju hur han metodiskt fortsatte att köra. När andra gånger det har känts som att han har lagt ner, när han har gått lite emot. Och han har ju i princip saknat både man mot man fighter och omkörningar från hans del. Utan har han inte satt starten och kommit iväg, då har han bara bleknat ur racen ofta.
Ja, exakt så har det varit. Exakt så har det varit. Men, och det var ju lite det man trodde kanske inför den här, ja, inte i helgen, men när racet hade gått och man såg att han låg någonstans runt sjätte plats. Han hade några Yamaha framför sig, hade någon Ducke både bakom sig, framför sig. Hur ska det här sluta på start och målrakan? Han kommer ju bli omkörd, det är ju inget snack, och sen kommer han tappa. Men det var ju, han gjorde ju inte det.
Nej.
Utan han hade ju sån fart alltså, så att när han skulle täta de här luckorna, det blev ju någon lucka till Quartararo, när Quartararo tog sig förbi först, jag tror det var Martin först och sen Miller, då blev det ju en liten lucka däremellan. Och den luckan, det tog ett halvt varv, så var han direkt i ryggen på Quartararo och låg liksom och ville om överallt.
Jag håller med dig där. Det här racen såg det ut som att cykeln och Vinales kunde göra precis vad han önskade. Han tog både tajtare spår, och sen hade han ändå med sig fart genom kurvorna som gjorde att det här underläget mot Ducati som vi såg fartmässigt, då tänker jag särskilt på start- och målrakan, det märktes inte så mycket under race-situation. Sen får vi ju tillägga en sak där. Det var ju också någonting som hände med vinden till race-dagen.
Ja, det spelade in. Och sen tror jag det spelade in att duckarna inte kunde köra full effekt på racet. För då räcker inte bränslet. Utan de var tvungna att dra ner effekten. De flesta varven, om man nu får säga så. De hade säkert full effekt några utav varven när de valde den mappen. Som till exempel slutvarven och inledningsvarven och sådana här saker. Men just i mitten av racen när Vinales var het där, så tror jag att de var tvungna att inte gå för fullt helt enkelt, utan fick välja en lite snålare mapp, vilket då påverkar vind eller påverkar toppfarten, men även det med vinden som du säger där. Och vi ser ju också på framskärmen till exempel då, som på Yamaha, där de har jobbat stenhårt med att få mindre luftmotstånd på raksträckan, och det gav ju uppenbarligen nytta, för att de kunde inte ta sig förbi på det sättet som man hade förväntat sig. För Yamaha gick jättebra ut på start och målraken. Bra traction. Och så höll han emot.
Ja. Och det här märktes ju, förutom där så var det ju, det var ju också det som gjorde att det var möjlighet för Vinales att attackera på flera ställen på banan. Just det här med att ha sån kurvhastighet. Och han dök tight in i kurva 6 och i kurva 10 flera gånger. Och bara lita på grejerna fullt ut.
Ja, det verkligen stämde. Det var en förvandling mot vad vi såg honom förra året. Riktig förvandling. Och då bommade han ändå starten, som han har tränat här nu med 2000 starter de senaste testdagarna.
Ja, det var kanske det märkligaste.
Så bommade han den.
Ja, det var inget vidare alls.
Nej, han bommade den totalt där. Och, ja, jag kommer inte ihåg var han var inne i första sväng, men det var någonstans, ja det var nog sexa. Det var ju 4 ducker först och sen var det Quartararo och sen...
Ja, men jag undrar om man inte var, jag ska inte säga att jag minns exakt, men undrar om man inte var någon eller ett par platser ännu längre ner som sämst. Men i vilket fall, många omkörningar under racet som han som har haft problem med innan.
Ja, men vad är det som gör att han får den här förvandlingen? Alltså, detta var ett race. Och varför har han fått den här förvandlingen?
Men det du och jag har pratat om, det är ju hans förändring i privatlivet. Giftermål, vänta barn, det är en sak som faktiskt kan ta fokus från det här med racing som för många på den här nivån är det enda. Och har man någonting som balanserar upp det här det enda, så kanske det inte blir lika... Alltså talang har ju alla här i toppen. Jag skulle säga att skillnaderna mellan förarna på den här nivån, det sitter ju oftast mellan öronen. Det är inte så mycket mer som gör det. Och då har du vissa saker som ställer till det. Och i det här fallet, då tänker jag att kanske, ja, vi diskuterar ju innan här i vinter, hur ska det här ta vägen? Kan gå åt båda hållen. Och för Vinales del första racehelgen så såg det ju absolut positivt ut.
Ja, det gjorde det. Man ska inte dra för stora växlar. Detta är ett race och vi kan mycket väl vara tillbaka till gamla vanliga Vinales nästa race. Men på något sätt så måste vi bedöma det han gjorde i söndags. Och jag tror det också. Jag tror dels den förändringen tror jag är viktig. Sen ska vi komma ihåg att hans kommentar efter det här racet tycker jag var lite oroväckande ändå. För att han sa att efter andra, tredje svängen på första varv så kände jag direkt att vilken potential det fanns i cykeln. Då tänker jag så här, okej, om man inte visste det förrän då ligger han lite risigt till. För att då innebär det att temperaturen, luftfuktigheten och vinden var perfekt för hans del den här gången. Och om det är så känsligt för hans del, om man ska känna det där eller inte, så innebär det att 5 grader varmare, kallare, lite mindre vind, lite mer vind kan ställa till det för honom. Ja. Så tänker jag.
Ja, visst kan det vara så. Och där har vi ju, så har det ju varit för honom tidigare. Han har ju varit väldigt känslig för ända sedan det här med däckdiskussionen när han och Rossi åkte i team. Att ena framdäcket funkar för Rossi men inte för Vinales, så då var han ingenstans. Så att sådana där yttre omständigheter, absolut. Jag kommer på en sak till när du snackar det här med känslan i cykeln. Han plussade ju faktiskt Crutchlows insats, fast Crutchlow bara har varit testförare nu under försäsongen här, och menar på att det som Crutchlow testar ut verkar stämma känslan bra för Vinales, så att han under helgen här kunde ägna sig lite mindre åt det här rena testandet och mer efter den känsla som alla förare vill åt.
Ja, och där har jag en teori till faktiskt när vi pratar om just den saken, att jag tror att det är ett lyft för Vinales att Rossi har lämnat.
För nu kan så Vinales välja spår mer.
Ja, exakt. För vi har ju hört det, att de två har väldigt olika input till Yamaha. Och även Quartararo och Morbidelli har haft annorlunda input än vad Rossi har haft. Rossi har stått ut lite och haft sin input och haft sina problem med traction och slita mycket däck bak. Det har vi ju hört från honom nu i två säsonger egentligen. Vilket inte riktigt stämmer in på till exempel Vinales. Så är de två fabriksförare, då vill ju Vinales givetvis att ju fler som lyssnar på honom, desto bättre är det. Quartararo har kommit in istället. Crutchlow säger samma sak. Då kommer de gå mer på Vinales linje. Och jag tror faktiskt det är redan det som har hänt nu. Att de går tillbaka med chassi som är mer likt det som Morbidelli körde. För att få ordning på cykeln helt enkelt. Och jag tror Rossi har varit en liten energikyv hos Vinales.
Ja, mycket möjligt. Där har vi faktiskt några faktorer som kan spela in då i positiv riktning för Vinales den här första racehelgen. Får vi se då om vi får kvitto på det om ett par dagar bara.
Det vet vi inte.
Nej, vi vet det inte det.
Nej, men väldigt stark insats. Ja, det är
stort plus. Stort fett plus. Ja. Det är skönt att kunna sätta det äntligen.
På honom, jag har alltid varit på andra sidan. Men den här gången så riktigt bra. Och som sagt, jag har aldrig sett Vinales så bra som han var i söndags.
Nej. Ska jag dra någon minus då?
Kör.
Vi håller ju på med Yamaha här. Och Vinales lyckades extremt bra. Quartararo gick ju också helt okej. Okay. Inte Quartararo bra, men det han gjorde bra tycker jag, det var ju att han i alla fall inte förivrade sig, utan han tog sina poäng där och överkörde inte. Och det gjorde jag några gånger under fjolåret. Men däremot Petronas-cyklarna, både med Rossi som du är inne på, men också Morbidelli, vad hände för dem? Där måste det ju bli ett minus för teamet eller för resultaten åtminstone.
Ja, verkligen. Man hade ju mycket större förväntningar på båda utav dem egentligen. Rossi startar fyra. Trodde man ändå kunde vara med och blanda sig i tätfajten och kanske till och med slåss med både Vinales och Quartararo. Det gjorde han inte. Han slutade 12, Rossi, 10 sekunder efter. Och det får inte riktigt anses godkänt tycker jag. Han hade en liten incident där med... Och det Binder som han hade en liten incident med in i kurva 1, något utav varven. Men han hade inte farten helt enkelt, Rossi. Och det var vi inne på lite när vi pratade om Vinales. Han gnällde ju på problem med dåligt fäste bak helt enkelt. Att däcken svimmar av alldeles för tidigt. Och det är ju någonting som vi har hört ifrån Yamaha-förare och kanske Rossi i synnerhet de senaste säsongerna.
Mm. Och han var lite tveksam. Det här kvalresultatet var ju, det stack ut i positiv riktning. För honom, han var ju faktiskt lite tveksam under helgen till sin egen kapacitet över race-distans. Då, men ja, hittade inte hela vägen fram tydligen då, det såg vi på racet. Men,
ja.
Men de här, det måste han komma till rätta med tillsammans med teamet. Annars så ser det ut att vara problem vidare där också för hans del.
Ja, det gör det. Det gör det. Men riktigt bra kvalposition, det lovade ju väldigt, väldigt gott där när han låg. Fick det varvet bakom Bagnaia, körde grymt bra på kvalet alltså. Men ja... Det räckte inte hela racet, hela vägen under racet. Och sen har vi ju Morbidelli då som hade problem med sin sänkanordning, startanordningen helt enkelt, som sedan hängde i då hela racet. Någonting med stötdämparen då som krånglade.
Ja, och han tappade ju någon sekund eller liknande per varv.
Ja.
Och hamnade långt ner. Han blev inte bättre än 18:e. Han var hela... Ja, hela. Ungefär en sekund per varv. Han var nästan 24 sekunder efter i mål.
Ja, exakt. Och var väldigt kritisk mot Yamaha faktiskt här efteråt i sina uttalanden och tyckte att Yamaha får ta tag i detta nu och hoppades att de skulle göra det och lät inte så förtroendeingivande faktiskt. Att han gav en känga till Yamaha och ja, det fick mig att börja fundera.
Vad tänkte du på? Han var inte så hoppfull att de skulle göra någonting där, eller?
Nej, han lät väldigt kritisk faktiskt mot Yamaha. Och jag tror att det kan nog ha grundat sig lite i att han blir tvåa förra året i mästerskapet, men han sitter fortfarande på den sämsta maskinen. att de inte lyckades på något sätt att skaka fram en till fullfabrikare till honom. Och sen tänkte jag också vad det kan leda. Nu är det väldigt, väldigt spekulationer här och alldeles för tidigt igen egentligen. Men,
men det, då är det först då?
Jag tror att han sitter på en satellit Suzuki nästa år.
Ja. Låter inte helt otroligt faktiskt.
Nej, och sen om det är i Rossis team eller om det är i Petronas, vem vet.
Nej. Nej, men just det här för jämförelsen där med KTM som i princip har samma specifikation på alla sina fyra cyklar. Ducati lika så, fabriksteamet och Pramac, och även har ju Honda det till år. Så att det är ju Yamaha som sticker ut där med en cykel som är lite sämre specifikationer på, eller äldre, eller hur man nu ska säga.
Ja, exakt. Och ja, vi pratade om det inför säsongen och vi pratade med det med Johan, att det behöver inte betyda negativt. Förra året var det positivt, men återigen, jag får den lilla känslan nu. Nu är det här liksom andra säsongen som man kör med någonting som inte ens var nytt förra året. Visst, allting utvecklas under säsongen och det kommer nya prylar, men ja, till slut hamnar man på efterkälken. Det går inte att köra med hur gammalt som helst för att det ska fungera. Även om det är beprövat.
Nej, och sen det här med startanordningen, om det var den som strulade nu, sånt får ju inte ske tycker jag. Det där ligger ju utanför, helt utanför förarens kontroll, och sån teknik ska ju bara funka tycker jag.
Ja, det ska bara funka.
Ja.
Så att, tråkigt för Morbidelli som ändå körde bra under träningarna och visade absolut kvaliteter och kunde vara med och ta en pallplats.
Jo, men han jobbar ju vidare på ungefär samma strategi som förra året där, att han jobbar ju hela helgen egentligen på att hitta inställningar som är hållbara för race-distans.
Ja.
Nej, det hade varit, vi får hoppas, för honom, för hans del får vi hoppas på en bättre helg den som kommer. Får jag lägga på en plussida?
Ja, sure.
Jag tycker hälften av Ducke-gänget ska ha plus. Och det innebär en förare från respektive team där. Och då blir ju det självklart Sarko som var tvåa. Det blir Bagnaia som var trea. Och sen även Bastianini då som slutade. Vad slutade han till slut? Han blev tia till slut.
Tio, ja. Topp 10 under 10 sekunder i sitt första MotoGP-race.
Ja, snyggt kört av hela den ligan där. Alltså halva besättningen i respektive team. Det var ändå lite märkligt resultat. Men visst såg det ut så lite grann förra året också, Andreas. Att det var sällan samma som lyckades och det var sällan ett helt team som lyckades.
Ja, faktiskt när du säger det så var det så. Jag vill lägga till också, vi måste ju lägga till Martins start.
Helt
sjuk.
Den var ju magisk. Det kanske var det. Ska vi lägga till något på plussidan? Då måste han nämnas där också, det håller jag med om.
Ja, det måste han. Vilken start han gjorde. Sen tappar han då ner till 15:e, men i vilket fall, vilken start. Alltså, jag har aldrig sett något på maken, alltså vilken igångsättning.
Ja, jag har sett en sån start. Lorenzo i Austin ett år.
Ja, just det. Ja, jo, men den var bra. Men problemet var ju att de röda lamporna hade ju inte ens tändas innan han drog.
Nej, precis. Så jag fattar inte. För honom var det lugnt. Det såg ut som att det hade släckts. Han var uppe i kurva 1 när resten startade.
Ja, herregud.
Ja, det var en miss. Nej, men det är som du säger. Jag trodde inte det var sant när man såg Martin komma skjutandes där på insidan ner mot kurva 1.
Ja, nej, det gjorde han bra. Men åter till dem som du nämnde där, Sarko alltså på en andra plats, så såg jag faktiskt hetare ut än Bagnaia i slutet av racen. Men ja, däcken svimmade lite de absolut sista varven. Bagnaia kunde ta i kapp den här lilla luckan och var inte långt ifrån faktiskt att Bagnaia kom i fatt och om heller Sarko då på mållinjen. Bagnaia som gör det väldigt bra.
Ja.
Pole position. Leder racet inledningsvis. Men lyckades inte riktigt knyta ihop säcken till slut, men ändå en helt okej inledning tycker jag för Bagnaia.
Ja, visst var det. Du hade ju ganska stora förväntningar på honom inför säsongen där, och börja med en pallplats måste ändå vara, som du säger, okej. Men då är det kanske Sarko och Bastianini då som är lite större utropstecken på plussidan egentligen.
Ja, men det, lite så är det faktiskt. Banjaya förväntade jag mig ändå att han skulle kunna vara med. För hans högsta nivå visade han förra året, den är riktigt, riktigt hög. Men av olika anledningar så fick han inte till det under förra året. Och sen är det, vi ska komma ihåg att det här är det bara hans andra säsong eller är det hans tredje säsong i MotoGP?
Ja, jag tappar bort mig lite grann där. Jag tänker att ja, det kan vara...
Det kan nog vara tredje.
Nej, men du, tänk efter nu. Han körde ju Moto 2 mot... körde ju team där med Marini och KTM-förarna. Nej, det kanske bara är... Det här kanske blir... Nej, blir jag osäker.
Ja, jag också.
Men klart är att han har en hög högsta nivå Banjaya när det lirar. Det såg vi exempel på förra året.
Ja, riktigt hög, riktigt hög. Nej, men han har kört, han körde 19 och 20, så detta är tredje säsongen.
Ja.
Men i vilket fall så har vi pratat om det tidigare också, att det kan ha varit ett år för tidigt för hans del att komma in i fabriksteamet. För det var ju inte tanken från början, de hade ju hoppats på att Dovi skulle stanna. Det gjorde han inte, utan det blev två helt nya förare då med Miller och Banjaya. Och man måste ändå på något sätt jämföra det resultatet som man har nu med om man hade suttit i Pramac Ducati igen då. Och då är det ju ett lysande resultat. Så att i ljuset av det så tycker jag att han gör det bra.
Ja, jag håller med dig där. Och Sarko gör det ju lika så bra. Han har ju klivit upp ett pinnhål i hierarkin då till Pramac. Och tänker man på hans resa där från att inte alls passa in eller funka hos KTM från att nästan ha haft segervittring var och varannan helg i Tech 3A med Yamaha och sen då vandra igenom fabrikat, ersätta hos Honda och hoppa in i Ducati. Och, ja, det är en speciell resa han har gjort som kanske har stärkt honom den här perioden, och fortsätter han på det här viset som han har börjat nu, då kan han bli ett hot mot fabriksförarna, tror jag.
Ja, det tror jag också.
Under säsong menar jag också.
Ja, absolut.
Så får vi se vad Bastianinis utvecklingskurva säger. Men han såg tidigt bra ut under helgen här. Och han sitter ju på kanske det sämsta materialet då utav Ducati-förarna. Så att,
ja, det är ju han och Marini och Morbidelli då som inte sitter på det absolut senaste.
Ja.
I hela startfältet faktiskt.
Ja.
Så att, ja, när vi ändå pratar Ducati då ska vi ta ett minus då. Och kanske det största minuset... den här helgen. Jack Miller.
Ja, jag fattar precis vad du menar där. För han såg så stark ut här under hela... Både under tester, under helgen som fram till racet. Och sen försvann han bara. Och då säger vi det, trots att han alltså slutade i topp 10. Men jag hade ju förväntat mig att han skulle vara med och fighta som segern i den här gruppen med Sark och Banjaya och eventuellt någon eller ett par Yamaha-cyklar, och han följer bakåt helt och hållet.
Ja, det gjorde han. 2,2 sekunder och blir omkörd även av Bastianini, som alltså gör sitt första MotoGP-race på Ducati då, som är gammal. Så att, nej, inte godkänt alls för Jack Miller efter att ha blivit fabriksförare, toppat försäsongstesterna, toppat träningarna, så lyckades han inte riktigt på kvalet. Och vi var inne på det under sändning där, att han har två krascher. Sådana där grejer sätter sig på något sätt, och det vill till att man skakar av sig det. Och det är just när det är första racet för säsongen, då vill man vill börja bra. Nu kommer det här sätta sig på hans psyke lite grann, att han inte lyckades i racet, att han inte lyckades ens kvala speciellt bra. Det är inte den starten man vill ha, man vill ha medgång. Även fast jag tror att Mille kommer rycka upp sig, det måste han göra. Men återigen, det handlar om att när man vill liksom rycka upp sig, köra snabbare, det är inte det han behöver egentligen, Miller. Han behöver konservera däcken. Det gör man inte om man tar i mer.
Nej, det ligger nog tid. Och det var väl precis där jag tycker att han började komma till den nivån att han kunde börja konservera däcken här. Men den här race-dagen åtminstone, den gick inte bra helt enkelt.
Nej, det gjorde den inte. Sen... Visst, det kan ha berott på ett däck som inte levererar det fästet Det har vi sett många gånger. Ibland så diffar det, även fast det är samma gummiblandning, samma däck, samma lufttryck, samma allt, samma batch, så kan det diffa lite däck emellan. Och var det det som hände, ja, då förklarar det hans resultat här. Men ja, resultatlistan ljuger sällan, och det är ingen munter läsning för en fabriksförare i Ducati.
Nej. Nej, och eftersom du nämnde däck där, jag skulle faktiskt vilja lägga på ytterligare en punkt på minussidan. Alltså, släppa Miller om det är okej.
Okay. Släpp.
KTM i så fall. Och det här flaggade KTM för redan under testerna. Just att de inte tyckte att det fanns en däckblandning eller en hårdhet som passade deras cykel. Och det visade sig här under helgen också. Det fortsatte ju, och de hade ju ingenting med slutresultatet att göra. Det var ju bästa KTM. Nu ska vi se så jag säger rätt här. För det kraschar ju. Petrucci kraschar ju. Det var ju alltså Oliveira på 13:e plats. Och han var 11 sekunder efter. Och det var ju inte så förra året slutade. Utan då var det ju tvärtom. Det var ju seger utav Oliveira. Överlägsen.
Ja, nej, men det sa ju alla KTM-förarna, att det beror på däcken helt enkelt. Framdäcket som var för mjukt, och de tyckte inte om att köra på det mjuka däcket. När det var varmare ute, då kunde de köra på medium och hårt, och det fungerade betydligt bättre. Så att det här sa de att de redan kunde se då efter försäsongstesten, att det här funkar inte, det här däcket. Vi vill ha ett annat typ av framdäck. För det mjuka framdäcket som vi måste köra, för att det fungerar minst dåligt. Det fungerar inte för dem liksom. Så att, ja, det, jag tycker det är tråkigt.
Ja, på något sätt så blir det som att då tar ju däcken ut, då är det de som följer avgörandet här, och redan innan. Så att går att tänka på något annat sätt då, från antingen gällande reglementet eller hur Michelin tillverkar sina däck. Vi har ju i alla fall efterlyst, för vårt arbete skulle kunna veta exakt vilka däck som finns till respektive helg. För de här är ju relativa till varandra. Vi ser ju i grafiken, där ser vi ju mjukt, medium, hårt. Men vi vet ju inte exakt vilka specifikationer respektive däck har där.
Nej, alltså man går ju runt på 20-30 olika gummiblandningar under hela säsongen. Och de blir ju relativa till varandra. Men vilket däck det är, det vet vi ju inte. Drar vi parallellen med Formel 1 till exempel, då är ju då, de heter ju C1, C2, C3, C4, C5. Då är det däcket. Då vet man vilket däck det är. Och sen har de tre gummiblandningar av de fem som Pirelli i det läget väljer ut, och sen kör man på dem. Och här är det ju att man väljer tre olika däck också som Michelin väljer ut. Och sen kör man på dem. Men vilket däck det är, det vet vi ju inte. Och vi har ju pratat om det här även i sändning, även i podden innan, att jag tycker om enhetsdäck. Det ska absolut bestå, för det är här för att stanna, tycker jag. För däcken är den enskilt viktigaste faktorn på en motorcykel, och kunna köra fort runt ett varv. Det är inget snack om den saken. Så enhetsdäck är bra, men frågan är om man inte borde släppa lite på reglementet vilka däck man får välja. Så att man kanske får välja, man som tillverkare då, eller team eller förare, så får man välja tre gummiblandningar av 10 stycken till exempel. Till olika helger. Att den här helgen i Qatar, då vill jag ha de här däcken. Och till den här helgen i Portimao, då vill jag ha de här tre däcken. Och så har man de tre däcken att välja på helt enkelt. För att det ska passa körstil och cykel.
Ja.
För som vi ser nu, så har du ju mindre att göra med körstil, utan här har du med cykeln att göra. Och visst, då kan man ju vända på det, men då får ju då KTM bygga om cykeln så att den passar med vissa däck. Ja, men till slut så ser vi ju likadana cyklar, och då ser vi ju rad 4 till exempel, eller V4, vilket det nu är som passar bäst.
Ja, det där är absolut värt att diskutera vidare, tycker jag också, där med så att vi inte hamnar i den situationen att man på något vis som ett fabrikat här nu redan kunde förutspå innan helgen att det här kommer inte funka för våran cykel.
Nej, och KTM och Honda har ju haft samma problem. De kräver oftast hårdare framdäck, och det har ju varit de två märkena som har varit mest högljudda av det. Och visst, då kan man ju vända på det och säga, men ni två, de påminner mycket om varandra, KTM och Honda. Det ser vi på Pol Espargaros resultat till exempel. och att de får göra någonting åt det. Visst, man kan vända på det så, men man kan också vända på det att varför inte då tillåta att man får välja istället. Det ska vara samma performance på dem, om man nu får säga så.
Ja.
Men att det ändå ska passa. För jag kommer ihåg den säsongen, den berömda säsongen 2015 där med Rossi och Lorenzo i samma team som slogs om mästerskapet. Lorenzo med sina extrema nedlägg som det var på den tiden, som krävde mycket edge grip. Och när det däcket som levererade mycket edge grip, som var ungefär varannat race, när det däcket var allokerat, alltså det vill säga i däcklistan och fick väljas, då vann Lorenzo. För att det däcket tyckte han om och det kunde han köra på. Så man kunde se det innan racet, på torsdagen innan racet. Är det här däcket med i däcklistan eller inte? Nej, det är inte med. Nej, då vinner inte Lorenzo. Så var det ju. Jag är inte helt fan av det.
Nej. Nej, jag fattar.
Då är det så, i så fall är det bättre. Då kan de köra på samma däck i så fall. En gummi bland hårdare och sen så får det vara samma däck på alla banor i så fall. Men här väljer man ju ändå däck till olika banor. Man väljer redan, Michelin väljer redan.
Mm. Ja, det är inte så stor skillnad som du säger att släppa det lite friare för respektive fabrikat.
För dem. Men inte något däckskrig alltså, absolut inte. Utan enhetsdäck ska bestå. Och ett sånt här system som jag förespråkar här, det kanske då kräver... Det kräver mer ifrån Michelin för att det gäller också att få dem lika bra, om man nu får säga så.
Ja, och det har vi ju sett hur man försöker att få dem identiska och ändå så fallerar ju det nu med de här blandningarna. Så att visst, det ställer höga krav. Förhoppningsvis kommer ju det här också kunder, alltså utanför GP-sammanhang till nytta i förlängningen. Det är ju därför man också bedriver racing i många fall. Marknadsföring men även produktutveckling, tänker jag.
Ja, kan jag hoppas.
Ja. Mm. Men då är det ju i så fall, ska vi lyfta ett plus till innan vi går vidare?
Ja, men tycker jag.
Här tänker jag två spår. Men Suzuki fick rätt mycket plus förra året, annars skulle det kunna hamna på plussidan. Jag tycker istället att man kan lyfta bröderna Espargaro, båda två. För båda två gör, dels är de jämna i det här racet. Det skiljer faktiskt bara, ja, några hundradelar dem emellan över mållinjen. Aleix Espargaro 7, Paul Espargaro 8. Och det här är ju mer eller mindre, ja, de har kommit 6 några gånger i Aprilia. Men i princip toppresultat för Aprilia. Och sen första racet för Paul Espargaro på Honda efter många år hos KTM. Vad säger du där?
Ja, ska vi börja med Paul där och på Hondan som ändå sitter på en Repsol Honda och slutade 8 alltså. Jag tycker att det här är ett... Jag ser det ju två olika sidor här faktiskt. Det är bra för vårt första race, men han kör för Repsol Honda. Repsol Honda slutar inte 8. Så att det går att se det i olika nyanser här. Men bra öppning, men jag tror att han vill mer. Och han vill slå som titeln. Då kan man inte bli 8. Men första racet ändå okej. Okay.
Ja. Han slutar alltså, vad blir det här nu? Mindre än 6 sekunder ifrån segraren. Men visst, ett toppen plus hade ju varit en pallplats såklart.
Ja, det hade varit. Det hade varit.
Men lite grann med fjolåret i åtanke där. När man egentligen då... Efter att ha tappat Mark Marquez och skadan där så var det ju väldigt tomt på Honda-resultat. Och då gäller ju det även Nakagami och Alex Marquez. Så vi får ju ändå säga att han är bästa Honda över mållinjen den här racet.
Ja, det är ju. Både Marquez och Nakagami kraschade ju dessutom. Så att, de är ju inte ens med i resultatlistan. Utan det är ju Bradel låg på en 11:e plats. Bradel som var 10,3 sekunder efter i mål, Paul Espargaro då alltså 6 sekunder, så att en bra öppning för Espargaro, men kanske inte mer än så.
Nej.
För Paul, men för Aleix däremot så tycker jag ändå att de visar att Aprilian fungerar, åtminstone på den här banan. Nu har de testat mycket där, han slutar också då 6 sekunder eller 5,9 sekunder efter. Jag tycker också det är en bra öppning, och jämför man det då med hans teamkamrat blir ju sist då, Lorenzo Savadori, 46 sekunder efter. Och han är alltså 23 sekunder efter den som är näst sist, och det är ju Morbidelli. Så att, ja, Jag vet inte om det säger mer om Savadori eller om det säger mer om Aleixo Espargaró, men en solid insats måste jag ändå säga av Aleixo Espargaró. Katastrof för Savadori.
Ja, det måste man ju också tillägga, för att den differensen som du säger, han är alltså lika stor differens som det är inom hela startfältet från segrare till 18:e plats då med Morbidelli. Då får man lägga på lika stor differens ytterligare för att komma till Savadori. Så att han var ju klart distanserad sist.
Ja, jo, men han var det. Och visst, nu skulle vi lyfta Aleixo och Paul Espargaró. Men om vi hänger oss fast lite där vid Savadori och vad som kommer hända med den styrningen, Dovizioso, så kan man vända på det och säga, men en ung förare, nu är han inte speciellt ung, men ändå liksom, man måste komma in i MotoGP på något sätt och se och lära, precis som Lecona gör. Men nej, jag tycker inte det. Utan MotoGP är det bästa av de bästa av de bästaste.
För att uttrycka det på ren småländska så är det
ja,
så.
Ja, på ren småländska så är det så.
Ja.
Och då ska man inte vara så distanserad. Då får man hålla till i någon annan klass, tycker jag. Faktiskt.
Och det här öppnar
det är hårt,
upp,
men det är sant.
För till exempel då Dovi om det skulle passa. Om handsken skulle passa. Eller skorna, vad man nu säger där.
Det senaste jag hörde där, det var faktiskt att Dovi hade ringt Aprilia och erbjudit sina tjänster. Efter att han har blivit uppvaktad förra året då, så tyckte han väl att det var dags nu då. Så att jag hoppas mycket på att Dovi, att det går bra i testet här nu som man gör om 2 veckor. Och sen hörde jag att ett test till är planerat då i maj. Början på maj på Mugello. Ja, och sen hoppas jag att han tar över den där styrningen.
Mm. Ja, vi får se. Det är inte sen, så långt bort.
Till Savadoris försvar så åker han skadad. Tanken kanske inte var att han skulle köra hela säsongen heller. Han var ju testförare. Smith lackade ur lite grann tillsammans med Aprilia där. Och det ska sig. Ja. Det finns andra nyanser kanske, men ja, jag hoppas på Dovi, ja. Helt enkelt.
Ja, plus och minus. Det blev en hel podd om plus och minus och nummer 6.
Ja, men det var mycket att diskutera. Vad var det inte?
Jo, roligt.
Premiär efter premiärhelgen. Det var mycket som hände som inte man hade förväntat sig, måste jag säga ändå.
Ja, jag håller med dig där. Och som sagt, några genomslag och några... Alltså som inte lyckades så väl och andra som istället då vände på steken och var riktigt vassa.
Ja, vad ser vi fram emot då? Det är ju ett race här nu. Nu är det onsdag kväll, det sa vi. Om mindre än 2 dygn så är det FP1 igen.
Ja, jag får igen då bara dra backabandet för min del. Så det spontana är ju att jag tänker så här. Ett idealrace för mig skulle ju vara att ha de här 2 Yamaha-förarna som inte lyckades så väl i racet med upp och slåss, Rossi och Morbidelli. Då har vi ytterligare förare som kan fighta som pallplatser. Även då Miller, om han har lärt sig sin läxa. Just för att få flera förare att vara med och slåss om pallplatserna. Och kan sen också Suzuki lyckas lite bättre med sina kval. Då såg vi vad starkt de kom båda 2 i slutet på racet.
Ja, nej, jag kan inte mer inställa. Och sen är jag ju också väldigt, väldigt spänd på om Vinales upprepar det här.
Ja.
Blir det total flopp igen, som vi har sett förra året? Eller kan han hålla den här nivån, eller åtminstone vara i närheten? För att han ska överträffa det han gjorde i söndags, det är extremt svårt. Det är knappt det går.
Nej, det kändes som ett... Ja, det ska vara att han just får till starten också. Då, men å andra sidan... Ja. Så räddade han ju ut den situationen också. Så att för mig blir det full pott på totala race, hans performance i söndags.
Ja, och frågan är om man kan upprepa det eller åtminstone vara i närheten av det. För då ser han ju verkligen ut som en titelkandidat om man kan det. Nu är detta en bana, vi vet. Det blir helt annorlunda när vi kommer till europeiska banor. Men en sån här bana... För Yamaha, det är inte den bästa. Även fast de har vunnit den några gånger så är det inte den bästa.
Nej, men vi vet så också vad sån här... Du var inne på det tidigare, hur en säsongsinledning i Millers stil då kan släpa efter i skallen. Och nu lite medvind, maximala poäng också. Får man med sig poäng här så såg vi ju förra året att det var jämnt mästerskap ända in mot finalhelgerna. Så att det är också viktiga poäng med den här typen av race som Vinales gör.
Ja, och sen tror jag det är viktigt, dels som du säger, det är viktigt för hans självförtroende och alltihopa, men jag tror det är viktigt också hans position i Yamaha alltså. Lin Jarvis där såg ju inte lika förvånad ut som du och jag, men näst in på och imponerad över hans performance. Och kan han hålla i det ett race till, ja, vem kommer de lyssna på när vi kommer till Europa sen? Det är ju inget snack.
Nej, nej. Och plus då erfarenheten som man har. Så att, nej, det är fördel Vinales i det stallet just nu. Men sen tänker jag även på det här att se fram emot. Jag vet ju att du... Nej, förresten, nu blir jag osäker. Du var inte så positiv till de här dubbelhelgerna förra året.
Nej, nej, det var jag inte. Och jag är inte det denna gången heller, om jag ska vara helt ärlig. Jag har sett nog av sanden i Qatar. Men nu får man köpa läget, så nu är det som det. Och det brukar ju gå lite snabbare.
Ja, tittar man på racetider där. Jag tittade faktiskt på några av de här dubbelhelgerna. Jerez skilde inte så mycket, det var bara någon sekund. Men sen varefter säsongen gick, och framförallt då Aragon, Valencia där. Där skilde det 7 respektive 15 sekunder på totala racetiderna. Så att det gick snabbare. Inte samma namn var det inte på pallen, men däremot inledande dubbelhelgen Geresta var det ju Quartararo, Vinales 1-2, och sen blev det lite variation där. Men vi såg ju också det, vad de här dubbelhelgerna gav för de fabrikat med minst data. Så att ja, det är lite speciellt här när det var 4 dagars test. Annars skulle man ju då kunna tänka sig att KTM eller ännu mer tydligt Aprilia då, som har mycket nytt, att de skulle kunna komma ännu närmare täten, medan det är svårare att kapa tid för de etablerade teamen. Så tänker jag.
Ja, så kan det vara. Jag tror inte heller det kommer gå jättemycket snabbare faktiskt. Vinden verkar inte ha ställt till det överdrivet mycket heller. Även fast vi såg att det blåste faktiskt ganska rejält. Men det blev ju ett nytt rekord dessutom. Så ja, jag vet inte vad jag ska förvänta mig riktigt heller faktiskt. Jag tror inte att det kommer gå så mycket snabbare helt enkelt, utan jag tror det kommer hålla sig där. Som du säger, de som har lite mindre erfarenhet och rookiesarna till exempel, Aprilia, ja, kanske kan lyfta sig lite. Kanske Pauly Sparger också kan lyfta sig lite. Det är ju, som sagt, han gick från 4 testdagar till 4 testdagar plus 3 racedagar, eller ja, ett race då. Det är klart att det är ju betydligt mer träning.
Mm. Ja, nej, men så ska man se positiva förväntningar, så är det just det här att få upp flera förare som kan vara med och slåss om race-seger. Och det finns ju potential för det, helt klart. Men det var ju...
Ja. Det räcker med att Miller tar sig samman, till exempel. Ja. Så ska ju han vara där uppe också och slåss om seger.
Ja, nej, så det är framförallt det. Ja, hej. Något annat tänker jag inte på just inför kommande helg, annat än att samla lite ny kraft och lite ny energi inför 3 ytterligare dagar då i studion eller i kommentatorsytt.
Ja, V-sport motor är det. Krockar inte med Formel 1 den här helgen, utan vi är i våran huvudkanal, om nu får säga så. Racet startar ju som vanligt 19.00, uppsnack 18.25 på söndag.
Mm.
Träningstiderna har jag inte i huvudet riktigt, men runt 2 kanske.
Ja, det låter rimligt. FP1. Eftermiddagsträningar i alla fall, svensk tid.
Ja, så är det. Och som vanligt, stort tack till alla som stöttar podden. Jag ser att det är många som går in och lägger ett bidrag. Det är jätteuppskattat. Och nu blev det en podd, även fast den är 2 dagar för sen, den här podden, så blev det en podd i alla fall. Det är jag glad över.
Mm.
Men stort tack till alla er som stöttar podden. Vill man göra det, så gör man det via patreon.com/motorgp-podden eller via Acast supporterfunktion. Och där tror jag vi sätter P för den här podden, va?
Perfekt, Andreas. Tack för den här gången.
Tack.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.